Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tillsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Idag fortsätter vår serie om dina mediala sinnen. Nu är det jag och Vivi som tillsammans leder det här programmet och vi ska prata om, vi har pratat om clairaudience, eller hur Vivi? Det har vi ju talat om, klart hörande, precis. Så vi ska ju då fortsätta idag med clairsentience, klart kännande, som är, ja, det är ju nästan grundsinnet av dina mediala sinnen. Det är i alla fall väldigt många som är överens om den saken, att de allra flesta medier börjar med klart kännande och en del fortsätter med det. Och det är också nästan den starkaste förmedlaren på ett sätt. Man kan detektera otroligt mycket med känslan, därför att man kan också se med känslan och man kan höra med känslan. Precis, det är väldigt speciellt att förklara det, men det är ju det vi måste göra, hur man då kan se med känslan, därför man känner hur någon såg ut. För nu pratar vi om mediala sinnen som man använder när man har kontakt med andevärlden, till exempel, och då kan man på det viset se och med känslan. Men vi använder ju också känslan psychic med den psykiska förmågan, och intuitionen är också en slags känsel, kan man säga. Men det kan också vara intuitivt, alltså mentalt, bara rent mentalt. Så att det är intressant det här. Vi kan säga så att clairsentience går genom kroppen så, medan en del andra sinnen, till exempel att vara claircognitive, då brukar vi prata om att då går man genom medvetandet direkt och inte genom kroppen. Så att vi placerar känselsinnet väldigt mycket i den fysiska kroppen egentligen, kan man säga. Eller vad skulle du säga, Vivi?
Absolut, och därför är väl den också kanske den som man mest är medveten om att den inträffar. För när vi hör, då kan det gärna bli så där, men är det min hörsel? Att det är väldigt svårt att förstå eller känna skillnaden på det vi hör på vår mediala hörsel och det vi hör som fysisk person. Och då kan det vara väldigt svårt ibland att släppa. Att vi hela tiden liksom hoppar tillbaka till vi som inbillar oss att det bara är vanligt hörande. Men när det kommer i kroppen, ja, då händer det ju. Det går ju liksom inte på något sätt att komma förbi. Känner jag liksom att, till exempel så kan jag ibland liksom få en känsla för någonting. Ja, men kanske att något ska hända eller så. Och då kan det ju liksom bli som en fysisk upplevelse i kroppen. Och den är ju väldigt svårt att bortförklara.
Ja, absolut. Den är väldigt omedelbar. Och om vi ska börja med att beskriva klädsent igen, så skulle jag i alla fall vilja gå till att känna energi. För det är vad människor ofta börjar med. Och många som inte har känt energi, de har ju då ingen uppfattning om vad är det då? För det första, vad menar ni med energi? Är det som elektricitet, är det lampan vi talar om, eller är det ljuset alltså? Vad är det för slags energikälla ni talar om? Och egentligen så kan man säga så här att vi brukar kalla det för subtil dynamisk energi, den typen av energi som vi pratar om. Vi brukar också tala om vibration ganska mycket, alltså rörelse. Så att vi är energi och att vi har olika typer av energier som vi kan förnimma och särskilja. Det är så vi överhuvudtaget kan kommunicera på det här sättet, genom att göra åtskillnad. Vad är en slags energi jämfört med en annan slags energi? Så att det handlar om att vara känslig just för det vi kallar för energi. Och om vi då kommer till det här med subtil dynamisk energi, så brukar de allra flesta människor, oberoende av varandra, tala om att det börjar pirra, det börjar gunga väldigt subtilt, eller det börjar kännas som kyla eller som värme. Det börjar sticka lite, det börjar kanske kännas som sockerdricka, till exempel i händerna kring fingertopparna. Eller det känns som en slags fält, ett vibrerande fält omkring kroppen. Allt det här är olika beskrivningar av hur en människas kropp reagerar på det vis som inom mediumrörelsen kallar för subtil dynamisk energi. Eller hur, Vivi?
Ja, jag tyckte det var jättebra sammanfattat.
Och mer då? För att det är det här att man måste ju då börja med att känna det någon gång, och då blir det så här, nej men gud, nu förstår jag, nu känner jag det här. Oftast kan den här energin också anta en härlig kärlekskänsla, att bara en slags högre vibration brukar vi prata om, eller hur? Att man känner det här, och man just vill använda det här ordet av att det var en härlig, kolossal känsla av kärlek och något som lyfte upp mig. Det kändes bra, det kändes porlande i kroppen, att jag fick liksom nästan lite lätt extatisk känsla inom min kropp. Lite sådana beskrivningar har vi också kring det här, för att energi antar olika former och olika hastigheter brukar vi också prata om. När det handlar om vibration, så pratar vi om då olika hastigheter på den här energin. Det är möjligt att vi kanske just nu bara använder eller lånar oss av energi som begrepp för att liksom sätta ord på det här som vi gemensamt måste. Vi måste liksom ha någonting, ett beacon som man säger på engelska. Inte bacon alltså, men alltså att vi måste ha någonting som hela tiden som vi använder för att beskriva, för att forma ett språk, och framförallt forma ett medialt språk. Så att, och vi är rörande överens om att vi uppfattar våra kroppar reagerar på samma likartat sätt. För jag har intervjuat så många människor genom mina år på kurserna då förstås, som just får beskriva hur kände du energi, hur uppfattar du det första gången, och alla beskrivningar är likadana eller påminner om varandra väldigt mycket. Så. När kände du, Vivi, energi första gången?
Jag vet inte första gången, däremot kan jag berätta när jag kände det
väldigt tydligt. Mm. Alltså när ett starkt minne jag har.
Ja, det är bra.
Och det var när jag började kanalisera, alltså att lära mig att ta kontakt med min andliga vägledare, min guide. Mm. Och i början där då så... Och då fick jag liksom pirr i fötterna varje gång min guide kom. Och för mig så var det så påtagligt. Nu behöver inte jag ha det så längre. Jag behöver inte känna sensationer. Mm. Även om jag kan göra det på andra sätt. Men inte när jag liksom är i kontakt med min guide. För att nu känner jag igen kontakten på andra sätt. Mm. Jag ser och känner skiftningen utan att de behöver liksom gå in så starkt. Så att, och det där kommer jag ihåg var jättestarkt, och jag vet att många kan också känna det i kontakten med andra sidan, att det är också en sån där, det är lite wow-upplevelse när man känner det i fysiska kroppen första gången, för att det går liksom inte att skjuta ifrån sig, man bara, här händer det verkligen någonting. Hela den här upplevelsen var ju väldigt stark liksom. Jag fick verkligen en kontakt, och jag hade läst en bok då innan, så jag satt hemma på kammaren, och sen så hade det varit så att när jag åkte in till stan direkt efteråt, min buss tog 7 minuter in till Gullmarsplan när jag bodde i Sköndal, så kom jag på bussen att jag hade ju glömt att fråga guiden om den kunde ge mig något tecken på att den var med, för det hade stått i boken. Jag bara, himla, men då sa jag till guiden så här, men nu vi kan väl testa då, om du fortfarande är med mig, kan du liksom inte ge mig ett tecken på att du är här? Och så bad jag så här, men den här tjejen som sitter bredvid mig, för jag satt och läste den här kanaliseringsboken, så sa hon så här, men kan inte du be att hon fråga mig vad jag läser för bok? Och då var det så här 3 minuter kvar tills bussen skulle stanna. Och då så vänder hon sig direkt om och säger, men gud, vad är det för bok du sitter och läser? Och hela den upplevelsen glömmer jag aldrig, för att jag kände så starkt att min guide var med mig, och sen bevisade den så här, och det här förändrade så himla mycket för mig.
Ja. Absolut, jag förstår, det är härligt det här, de här starka intrycken.
Ja.
Och det du sa här i början, det var att det mattades av, att energin var så stark i början, helt enkelt, att du inte behöver de här sensationerna längre. Och det är precis så som de allra flesta medium senare också säger, att det var så starkt i början, jag kände de här känslorna, de här energisensationerna så starkt, men sen några år senare så avtog det. Det var som att volymen sänktes, skruvades ner. Och det är någonting vi vet om, för det här mediumskap är ju då en kunskapsrörelse, en kunskapstradition, där vi har åtskilligt med vetskap om hur det funkar för de allra flesta, eftersom vi gör de här jämförelserna. Mm. Och just det här är någonting som är återkommande. Det mattas av, volymen sänks eller skruvas ner, för vi behöver inte känna det så starkt. Vi kan förmedla från en annan, från en lägre liksom,
tilliten
volym.
Finns ju redan där också.
Ja, ja.
Att vi vet att vi har en kontakt. Vi behöver liksom inte, för det är också någonting som är väldigt vanligt. Det är ju det här att man så här, ja, men jag fick nog bevis, och så tar den lite sund. Nej, jag vill ha nytt bevis. Alltså att vi fastnar där, och då kan det vara så att vi behöver ha det ganska starkt i början. Sen vet vi att de är med oss.
Precis, det fyller en sån funktion. Det har en poäng alltså att känna den här starka energin initialt, för att helt enkelt förstå att nu händer också någonting. Nu är de här, till exempel om vi pratar om kontakt med andra sidan, eller nu känner jag mig intonad på en annan människa, för jag uppfattar plötsligt sensationer och energi som kommer utifrån, alltså från en annan människa som strömmar mot mig till exempel, liknande. Jag minns, jag har själv ett energiminne, jag har flera.
Ja, det var det
jag minns, jag hade en seans, jag höll en seans på Norska sällskapet för parapsykologisk forskning. Hur många år sedan är det här då? Kan det vara 7 år sedan? Något sånt där. Och det var ju då en transdemonstration. Jag använde mig av transmediumskapet. Först så höll jag föredrag där på Norska sällskap för parapsykologisk forskning. Och noterade, det här är ju alltså ett väldigt vetenskapligt sammanhang. Så att det är ju inte vår vanliga publik som kommer. Nej. På en sån tillställning. I alla fall, så jag höll då ett relativt fyrkantigt föredrag om transmediumskap, och förmodligen med mycket historik, jag minns inte. Strunsamma, jag skulle sedan avsluta med att gå in i trans. Och då sätter sig på första raden en forskare, en kvinnlig forskare. Och det som sen händer är ganska lustigt. Hon blir rädd. Hon blir rädd för att hon säger, hon är ju då hyfsat skeptisk men ändå relativt öppen. Den här,
nyfiken
ja, men
ändå.
Både och liksom. Så här. Man reserverar sig lite, samtidigt som man kan ju förstå att Camilla inte har blåljugit under 20 års tid. Det måste ju ändå ligga någonting i det hon säger. Ja. Framförallt eftersom hon faktiskt har vad ska man säga, hon tänker nu visa dessutom någonting. Så hon har modet att kunna visa någonting offentligt. Hon sätter sig längst fram och sen det hon säger är att hon känner en oerhörd tryckvåg från mig, från min kropp då, som väller mot henne, säger hon. Och hon chockas av det här trycket. Och då är det så här, tryckvåg, vad är det för någonting som hon då uppfattar? Och det är ju också någonting som är subtilt. Men det är ju precis som att man drar upp, man har en stor högtalare som man drar upp volymen på. Då känner man ju det i hela sin kropp, eller hur? Det blir himla, liksom, man får på sig tryckvågor.
Aha, det är och
det
är precis
så. Det är starka vibrationer, exakt. Så då där känner hon, nej, jag vill inte vara med.
Hon bara, hur ska det här sluta?
Ja, så hon går. Alltså, hon vill avbryta. Nej, okej, tack så mycket. Nu, det där räckte för mig. Okej,
jag fattar.
Jag flyttar bak, eller vad hon gjorde. Till och med lämnade rummet, minns inte. Men det är ganska roligt i alla fall. Jag tycker att det är lite lustigt faktiskt.
Ja, men eller hur?
Så att det är också ett sätt, det här med en tryckvåg, en energivåg. Det är mycket saker som händer också kring det här som vi inte vet allt om egentligen.
Nej, så är det.
Vi har en del kvar att undersöka.
Absolut. Men sen så undrar säkert många så här, men liksom varför, vad är grejen liksom med våra sinnen? Varför använder man det? Varför liksom inte bara kommer det liksom av sig själv på något sätt? Men det är ju liksom, man kan ju se det som våra, det är våra liksom ingångar in i våran värld, i våran inre värld. Det är ju genom hörseln, öronen, munnen, näsan och våran hud som är vårt största organ. Och det är ju ut ur våran värld och in i våran värld, det är ju den vägen vi tar oss. Mm. Så det ligger en logik i varför vi använder våra sinnen så himla starkt. Men det handlar ju om att det är ju inte våra sinnen riktigt som vi tänker oss här, utan det är ju uppgraderade sinnen vi använder oss av när vi jobbar i mediala. Det är därför det krävs så mycket jobb. Vi använder inte den vanliga synen, utan vi använder oss av en uppgraderad syn.
Ja.
Och synen 2.0. Så att man ska inte helt förväxla med seendet, och det är därför så många också går fel. Ja, men känna, jo, men jag känner inte att någon tar på mig, för att jag menar, visst, du kan få de här sensationerna, men det måste inte vara så, utan du kan få ett inre kännande. Och då är det ju väldigt många som bara sätter sig och liksom bara, nej, jag känner ingenting. Det här märker vi jätteofta på kurser. Folk som säger, nej, jag ser ingenting, nej, jag hör ingenting, jag känner ingenting. Fast egentligen, och jag vet så här, det gör ni. Det är bara det att ni vet inte hur ni ska uppfatta det. Mm. Därför ni vet liksom inte hur ni ska ställa in er kompass för att förstå. Vi är inte vana vid att lyssna efter det som inte hörs eller känna det som inte känns. Mm. På det sättet som vi har lärt oss. Och det är ju därför att vi har ju tidigt oftast lärt oss att stänga av. Mm. Att allting som inte är fysiskt så att säga finns liksom inte i den fysiska världen. Så att det här uppgraderade sinnet har vi ju hela tiden en tillgång till. Men det är ofta nedstängt från tidig ålder. Så då får vi lära oss att komma i kontakt med det igen. Men det stora utmaningen för de allra flesta ligger i att förstå hur känner man? Hur känns det? Och att öppna upp den här dörren så att man kan komma i kontakt med den här typen av känslor. Ja.
Precis, därför finns det en stor poäng med att vi som är medium ibland gör så kallade energiöverföringar för att just få en oinitierad person att känna det vi känner, eller känna vad subtil energi, ja, hur det känns, hur man uppfattar det. Och då tror jag att det är bra om man ska göra det som medium, så är det bra att inte lägga på för mycket eller överföra för mycket föreställningar om hur det ska kännas. Så jag brukar inte då berätta att du kan känna det som värme, kyla, pirr och så vidare, utan bara säga, känns det annorlunda för dig, brukar jag fråga. Känner du något annat nu? Eller hur känner du? Så att inte vara för liksom ledande i det här. Och då blir det väldigt autentiskt, och så kanske man ibland får vänta lite tag och så, nej, men nu känner jag, och det är som att någonting händer inom min kropp, någonting höjs, ja, just det. Och sen så, ja, men nu känner jag helt annorlunda, det är som att det är någonting som rör sig till exempel, det är någonting som bara finns där nu, wow, vad spännande det här är. Och så ser jag att ögonen börjar liksom lysa hos den här personen, för att den blir så fascinerad av de här nya sensationerna som den personen aldrig har känt i hela sitt liv. Så det är en helt ny grej. Så att det, det, jag tror att det är bra ibland att göra så, att få folk att känna det här.
Ja, och sen är det ju, man använder ju mycket det här till exempel med kontakter med andevärlden. Om jag till exempel, ja men hur såg den här personen ut? Ja, men då kan jag känna, ta in den här personen och känna hur känns jag? Liksom, att man använder sig själv som ett instrument.
Mm.
Och det är ju därför att jag är en ingång, en passage liksom, mellan världarna. Så att jag kan ju liksom bjuda in. Så på ett sätt så är det som att, i alla fall så känns det för mig, som att jag blir ett med den här på andra sidan. Så att jag kan känna dens kropp. Jag kan känna vad den var sjuk i, och det kan jag känna i min egen kropp. Jag kan också känna, framförallt om det är saker i hjärtat, så känner jag hjärtchakrat, om det är, om den känns olycklig eller sådana här känslor. Men också hur de går bort. Det är också det här, hur känns personen? För det är ju inte alltid någonting man kan intellektualisera, en bortgång liksom, utan det kan ju kännas på väldigt många sätt. Så att man, i alla fall, jag bjuder inte in dem i min kropp, men det känns ungefär som att det är det man gör, så att säga. Jag blir liksom, jag förenar mig med den som jag ska känna in. Och så kan vi ju även göra med levande själar eller djur, så gör vi ju också det, att okej, använd mig som ett instrument för att visa hur det känns. Så att även om den här personen sen har smärta, så upplever ju inte jag smärtan som ont, utan även smärta har flera dimensioner.
Absolut, och det är kul när vi pratar om det här, för att nu först har vi börjat med att bara känna energi som egentligen är formlös eller som inte har egentligen en karaktär eller antagit något format eller en karaktär än, utan det är bara ren och skär subtil energi som då uppfattas på ett visst sätt. Det är nummer ett i all form av mediumskap, kan man säga. Sen så kan vi börja forma den här energin. Hur känns till exempel, hur känns glädje? Hur känns sorg? Hur känns en feminin energi? Hur känns en maskulin energi? Och så börjar vi på det sättet. Och precis som du var inne på, Vivi, så är det så här att först så kan vi läsa varandra människor, eller möjligen djur, men okay, psychic människor då, intuitivt och via psykisk förmåga. Och kan vi göra det, att vi kan blanda oss vår själ med en levande människas själ, så bör vi sedan kunna applicera det på andevärlden också och blanda oss med deras själar. För samma typ av metod och använda samma teknik för en beskrivning av någon. Och det är precis så att vi detekterar med vår känsel, vi använder våra egna kroppar som instrument för att avgöra hur någons personlighet var, hur någons sinnesstämning var. Det känner vi i våra kroppar, och då måste vi bara vara lyhörda och ge akt på de här känselsignalerna, att ja, nu känns det annorlunda nu, och så ska man då bara beskriva det så fort som möjligt innan man tappar det. Exakt, och så neutralt som möjligt, att inte heller tolka utan säga precis så här känns det nu. Jag känner en avvikelse, jag känner på det här sättet. Okej. Och sen så kan man då börja se med känslan som vi har varit inne lite grann på. Att man kan, det vill säga känna sig till någons utseende. Man kan känna sig till genom att ens egen kropp känns längre eller större eller bredare eller tyngre i kroppen. Man kan känna att man blir äldre. Man ser kanske inte att man blir äldre, men man känner att man blir, man känner sig plötsligt gammal och trött och tung till exempel. Och det är då ett exempel på när man som medium använder klarkännande för att beskriva någon. Så att det är ju alltså då ett substitut för ögonen, känseln. Och på samma sätt är det med när vi hör med känseln, så vet man och hör att man någon från andra sidan vill säga det här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är som en slags, ja, det är ju nästan som en telepatisk förmåga, men det är att verkligen känna i kroppen att man vet och känner vad någon vill säga, men man hör inte orden, man hör inte klangen. Så att det är igen det här, det går inte genom medvetandet som klart vetande gör, utan det är ett kroppsligt liksom hörande, om vi säger så.
Så kan man ju växla då emellan, för att jag kan växla emellan från, och det är inte bara jag, men mellan att känna och sen plötsligt så ser jag.
Ja.
Och så, just de två tycker jag att jag växlar ganska mycket emellan, att jag kan känna hur personen känns och sen så kan jag se personen också. Så att de här går ju lite grann ihop, man använder dem gärna tillsammans.
Och så är det ju ofta så att i början kanske man jobbar helt och hållet med bara känslan. Och antingen så fortsätter man med det, eller så börjar man då bli mera, jobba simultant med övriga sinnen också. Precis som du säger här, att du både ser och hör plötsligt. Och på engelska brukar vi använda ordet att man är en multitasker. Att man involverar fler mediala sinnen. Så man antingen växlar mellan, som du beskrev, eller kör till och med allt samtidigt. Mm. Och då går det så fort så att man vet nästan inte vilka, de samspelar de här sinnena. Så att det blir väldigt starkt.
Nackdelen som kan vara om man är väldigt inkännande, så att säga, det är ju det här ibland att lära sig och veta vad som är jag och vad som är någonting annat. Och när är det mina känslor och när är det någon annan känsla? Och det här kan man ju även liksom ha problem med i livet, så att säga. Så här ligger ju en utmaning att... att man inte börjar tillskriva sina känslor om man inte mår bra, till exempel. Ha, nu är det andevärlden som är här och så då, därför mår jag inte bra. Så att det är viktigt också att veta vad är mina känslor. Så att man inte liksom blir rädd eller börjar skrämma upp sig för att det är massa läskiga upplevelser runt omkring. Så det är därför det här med måendet alltid är så viktigt när vi håller på med det andliga överhuvudtaget och mediala. Att vi måste vara klarseende när det gäller oss själva. Var befinner jag mig i livet just nu och hur mår jag? Då först kan jag veta vad jag får till mig som inte är mitt egna.
Absolut. Men att vara i balans är någonting vi pratar om hela tiden, och att personlig utveckling är så himla viktigt för oss. Och sen är det inte heller så att plötsligt en dag så kan jag det här, utan man blir bara bättre och bättre. Och man, ibland går man baklänges lite, det gör jag också, och tappar det lite grann, och sen så kommer jag tillbaka. Så att det är ingen statisk förmåga, utan det är liksom en muskel, den mediala muskeln då förstås, som man måste träna hela tiden. Och liksom, jag pratade med mediet Billy Cook, det brittiska mediet, för en tid sedan, och han sa det att herregud, bara han, när han åker till Gran Canaria på över julen och är borta några veckor och kommer tillbaka, så har han liksom tappat lite, då är liksom han, muskeln är lite förslappad då, så det tar någon seans eller någon sittning för att komma tillbaka med in i matchen. Och lite så är det faktiskt, och det är viktigt också att vi beskriver precis som det är, så att ibland är man verkligen på topp och ibland så tacklar man av lite, och det beror på mängd olika saker. Och det kan också bero på det personliga livet, hur man har det, hur trött man är, eller hur, ja, allting kan spela in i vilken fysisk kondition man är i och så vidare. Och jag tycker att det är jättebra att försöka hålla sig i så god trim som möjligt, även biologiskt menar, och fysiskt.
Absolut, och sen det här att ha entusiasmen, det är inte så alltid enkelt att ha det, för att jag menar, ibland så kan vi, hur konstigt den kan låta kanske för andra, så kan vi också bli lite trötta på det ibland liksom, om man bara att det är ett himla presterande och hela den här grejen, och hålla upp entusiasmen, för den är ju livsviktig i det här. Men jag ska säga, någonting annat som man också kan känna väldigt mycket, det är ju liksom när man kliver in i ett rum, eller man kan känna av en plats där ett trauma har inträffat, man känner av energier. Så att det här, den här känslan är ju någonting som vi använder ganska mycket i vårt vanliga liv också. Alla kanske inte känner av man kliver in så här, här inne var det tryckt stämning. Eller att man kan känna att någonting precis har hänt in i ett rum. Så att kännandet kan vara utvecklat hos människor mer än vad de tror många gånger.
Absolut, jag tror säkert att många, eller det verkar vara så, att många egentligen uppfattar intuitivt till exempel stämningar i rum eller detekterar det med sin känslokropp. Men att de inte säger något, utan det är, de är så vana vid det helt enkelt, att de sållar bort det ur sitt medvetande, att de inte helt enkelt tar upp den informationen på ytan, utan det lägger sig liksom i det undermedvetna. Det verkar vara så lite grann med medial förmåga, att det är någonting som man också aktivt får, för att kunna behärska det så måste man vilja användas av det på ett medvetet och aktivt sätt, men att alla har det naturligt definitivt och jättemycket intuition. Vi har så mycket subliminala intryck som slussas mellan oss, alltså mellan varandra, som vi också ibland av artighet inte fäster oss vid. Vi håller inte på och försöker plocka information från en annan människas, utan det finns väldigt mycket dolda moralregler också inom det här.
Ja, men så är det ju.
Så att vi lite grann håller oss ibland till vår vanliga kommunikation, vilket sker med orden och genom att man, en människa vill prata på ett visst sätt och ge en viss information till en annan människa, och det, då har vi liksom lärt oss och format oss i att det är det vi ska lyssna på. Vi ska då inte försöka parallelluppfatta någon annan slags information från en människa av fler skäl, bland annat av artighetsskäl. Men det kan finnas bara att man är programmerad och styrd till att ha den här typen av mänskligt beteende. Så. Sen kan det här då förändras, och jag har ju min bakgrund som utomkroppare, alltså jag lämnade ju kroppen då och gör det lite grann nu också, men ja, jag levde ju då med den här möjligheten att lämna kroppen, och jag har fått veta väldigt mycket om det här just med kommunikation egentligen, att det faktiskt är så att vi uppfattar väldigt mycket mer egentligen om andra människor, men att vi sållar bort det så, och att de här sinnena, våra fem sinnen, man kan säga att det är bara en perspektivhållare. Egentligen så har vi också hela vårt väsen är en enda stor, vad ska man säga, vi har perception som ser ut och på ett annat sätt helt enkelt än så som vi tänker oss att den gör. Eller vi har vår syn på de här våra fem sinnen och hjärnan och allt det här, men egentligen så är det mycket mer komplicerat än så, och vi, såklart att vi hela tiden forskar och utvecklar oss. Minne till exempel är något som jag tycker att vi spiritualister har pratat om och varit lite så här i framkant och beskrivit lite grejer som nu forskningen har halkat efter, eller de börjar nu börja förstå det vi har pratat om, nämligen att minnet är också någonting som man själv kan styra och kontrollera. Freud var i och för sig först med att säga det. Men i alla fall, vi vet ganska mycket om faktiskt hjärnans funktioner vid medium, tycker jag. Fast vi kanske inte har alltid en hjärnforskares glasögon och perspektiv på det.
Det här ligger ju i samma spektrum också som att vara empatisk. Och man ska inte riktigt blanda ihop dem där, för det är inte riktigt samma sak. Det är bara för att vi är inkännande med andra människor är inte samma sak som att det är ett medialt kännande. Och det här blandas ihop ibland faktiskt. Ja, jag ska säga att är du en väldigt empatisk person som har lätt att känna in, så kan du ha lättare att öva upp den här förmågan, självklart, att det kan vara så. Men det är inte samma sak, för att när du är en väldigt empatisk människa, då handlar det mer om att känna in andra människor. Det är inte liksom samma sak som att känna in andevärlden.
Nej, verkligen
inte. Det är två olika saker. Ja. Därför att när vi känner in andra människor så har vi en agenda oftast. Det ligger någonting dolt i oss, så att säga, eller medvetet. Men det handlar om saker när vi känner in varandra. Det kan vara bearbetning eller att vi, om man är väldigt empatisk och ska gå in och rädda andra människor, eller vad det nu handlar om. Medan när vi är inkännande med andevärlden, så finns det liksom ingen annan agenda än att komma i kontakt med andevärlden och bevisa att andevärlden existerar.
Exakt, och vi lär oss att träna bort, just då när vi jobbar medialt så lär vi oss att hålla undan, att gå in just i empati och medkänsla.
Vi ska inte sitta och gråta för att vi får kontakt med ett barn som har gått bort när föräldrarna sitter bredvid och gråter. Utan då ska ju vi vara starka.
Starka, neutrala och bara göra vårt jobb. Precis. Absolut. Och sen så är det så att visst, den här empatiska förmågan brukar vara väldigt stark i början de första åren. Sen mattas den av också, att du helt enkelt vet att nu är det... sorg, nu är det gråt, men jag går inte in djupt och känner gråten längre, utan jag förmedlar den också mer mentalt, alltså lite känslokallt men på rätt sätt, för att det är just, det är ju inte vi som ska känna saker, utan den reaktion vi vill ha från sittare, klienter eller en publik, det är att de blir berörda. Så att ett medium kan ju inte stå och böla och leva sig in i olika dramar.
Precis som att det är mest synd om mig.
Ja, men precis, det är ju inte klokt. Utan det är ju så att vi vill ju gärna väcka upp kanske ett insomnat känsloliv hos vår sittare eller publik istället. Så att, att det händer någonting där emotionellt.
Ja, det är ju jätteviktigt att vara det stöd de behöver i det ögonblicket. Och det gör man inte om man sitter där och blir martyr. För att det är så synd om liksom, att den här personen har gått bort. Utan vi är ju bara verktyget som förmedlar, och sen så gäller det att vara otroligt närvarande i sorgen hos de här klienten som sitter här, som blir ledsen. Ja. Att man finns där, att man kan svara på de frågorna de behöver, eller bara vara den medmänniskan som de behöver. Ja. Liksom, så. För de går ju också igenom något väldigt tumultartat, att helt plötsligt få bevis för att det finns ett liv efter döden när någon anhörig har gått bort. Det är stort.
Ja. Ibland så kan det hända mig, och det vet jag händer det också ibland, att energin blir så stark ändå att jag inte kan värja mig, så att jag går in i den känslan och kanske själv till och med att det kommer liksom tårar i mina ögon och sånt. Men sen så skärper jag till mig. Så bara, jag klipper där.
Jag börjar inte gråta. Liksom.
Nej, så jag kan styra det själv. Mm. Och då måste jag backa också från känslan. Nu vet jag redan vad andevärlden ville säga till en annan människa. Men den här situationen angår inte mig. Jag är ju bara förmedlaren. Så det handlar om att hålla undan egot hela tiden. Att jag inte lever mig in i olika händelser, situationer, dramer. Och tror att det är någonting som berör mig. För det gör inte det.
Men det handlar
jag är
inte
enbart
om mig.
Den förmedlaren som ska göra jobbet. Exakt.
Det blir nästan lite egocentriskt.
Det blir det, absolut. Och jag har sett en del som har ett problem med just det här, att de går in för djupt i känslor och de känner så mycket. Och då är de inte riktigt färdiga än med sin mediala utveckling, när de inte kan bromsa sig själva och gå in så mycket. Och vill hålla kvar nästan den här känslorna av olika saker.
Absolut. Så att det är viktigt att vara professionell. Mm. Det är jätteviktigt faktiskt. Det kanske många inte tror. Men det är jätteviktigt liksom att veta var gränserna går och sätta gränser. Men jag ser det oavsett om det är att vi tar kontakt med andevärlden eller om vi förmedlar änglar eller guider, eller om vi spår, så måste vi alltid vara professionella. Och ingenting handlar om mig så länge inte jag sitter på min egen kammare själv, då handlar allting om mig. Men inte så fort liksom, jag ska hjälpa någon annan människa.
Exakt, så är det. Utan att faktiskt hålla avståndet till publik och sittare eller klienter, det är att vara professionell. Därför att annars går vi in och blir personer när vi känner med någon, och då lägger vi oss i, och då lägger vi också en personlig vad ska man säga, en personlig aspekt i det hela, en personlig värdering också, att jag väljer att känna med dig på ett personligt plan, och jag tycker det är inte vad vi ska göra, utan försöka förmedla så neutralt som möjligt, men förstås med en känsla, så annars blir det ju hur konstigt som helst. Man kan ju inte vara ett känslokallt medium, det är inte heller vad vi säger.
Nej, precis.
Först så brukar vi göra åtskillnad då på det vi pratar om, psykisk förmåga och intuition. Mm. På engelska så brukar vi ibland ha en form av mediumskap som kallas för reading och soul to soul reading. Och det betyder alltså att du själ till själ läsning eller sittning. Att du som levande själ kan tona in dig på en annan levande själ som du har framför dig. Och sen bara utbyta information, att du ber den själen helt enkelt att snälla ge mig information som jag kan återspegla eller återreflektera till min klient. Så. Och då pratar vi om själen och det högre jaget, och det är en typ av psykisk förmåga då. Och då kan man känna in vad som helst egentligen, egenskaper från den du har framför dig, och man kan inte bara plocka informationen liksom hejvilt, utan det blir vad det blir. Och oftast med tillåtelse, så som vi har tolkat saken i alla fall. Mm. Vår slutsats är att personen, din klient som du har framför dig, att du måste ha medgivande från dennes själ att kunna få informationen. Så att det finns alltså etiska ramar och det finns integritet i det här också.
Så är det.
Definitivt, det är i alla fall vad vi har kommit överens eller kommit fram till, vad vi, hur vi ser på saken. Och så att då är det det, och där kan vi också börja pendla i tider, att du kan ställa in dig på det förgångna eller nuet, eller möjligen lite dispositioner för framtiden, att du har en känsla för framtiden. Och sen när det kommer till andevärlden och andekontakt, så kan du helt och hållet använda dig av ditt känselsinne och ta in då, vi brukar ju börja med, om vi har med oss en ande, en själ som är manlig eller kvinnlig, och sen så börja känna in ålder, vilken ålder personen var i. Och oftast då så brukar personen visa den ålder där de gick ur tiden. Eller där klienten och personen senast sågs. För annars är det ju konstigt. Mm. Ponera nu att personen har gått ur tiden när han eller hon var 90 år. Men klienten träffade bara personen när anden då var 40. Mm. Då kan ju inte personen presentera sig som en 90-åring.
För nej, kommer ju den kan ju tala om när den gick bort. Men den kommer ju relatera till den tiden som de
absolut,
kände varandra.
Precis. Och sen så med kroppen, det vi väldigt mycket gör, använder det framförallt till, tycker jag i alla fall, det är att känna åkommor och sjukdomar och hälsorelaterade. För det har en stor signifikans för oss när vi beskriver hur någon har avlidit, att vi kan känna av olika sjukdomar eller olika typer av funktionsnedsättningar och sådant. Och det är ganska lätt egentligen via klärsentiens att känna sånt.
Ja. Men lite tecken som man kanske kan känna i vad man ska säga i vardagen lite mer, att man har den här känsligheten när man kan känna in, och det är lite det som vi pratar om här innan, hur man kan känna av när man kliver in i ett rum, man kan känna av vibbar på en plats eller mellan människor, eller och det är också, man kan känna sig överväldigad om det är väldigt mycket människor. Det är ju också en sån här sak att man känner av väldigt mycket vad som pågår. Ja. Och därför och det här är ju ofta kanske när man inte liksom riktigt har kontroll på det.
Ja, precis. Och högkänslighet hör säkert hit också. Jag tror att det är ganska många medium som tyckte att de var inledningsvis högsensitiva.
Ja.
Och sen så utvecklade medial
absolut,
förmåga.
Det verkar vara vanligt. Så. Mm. Och sen är det där som du pratar om, gåshud och stickningar. Och där har vi liksom även det här med temperaturförändringar. Ändringar kan man också känna av. Så att sen kan det vara också att man har en förmåga att känna om någon inte riktigt ärlig. Man kanske inte kan sätta punkten på vad det handlar om, men det är någonting som skaver.
Ja, absolut. Och det är ganska jobbigt faktiskt att alltid ha det. En sån radar, och det har vi ju absolut.
Att man känner att det är någonting som... Precis. Och ibland kan det nästan vara bara någon kliver in och så känner man det är någonting som inte stämmer med den här personen.
Nej,
det är någonting som kanske man känner, nej, det är någonting jag inte tycker om. Liksom.
Precis, så intuition, vilket vi går in på nu, och klart kännande ligger oerhört nära, definitivt. Därför att en del av intuitionen är vad vi kallar för, man går på sin magkänsla, och då har vi ju magkänslan. Men sen så har vi en annan typ av intuition som bara är en mental första ingivelse. Mm. Så att våra mediala sinnen och intuition, det är ett ämne för sig. Det är inte bara på ett sätt heller.
Nej.
Men jag skulle säga att intuition är främst på två sätt. Och det ena är just ett kroppsligt kännande, intuitivt kännande. Och det andra är mer mental, snabbare, som en telepatisk funktion.
Ja.
Så att definitivt, det här att kunna avgöra sånt där, det är också en överlevnadsinstinkt faktiskt. Så det är väldigt bra att ha det. Eller det är väl tråkigt att vi ska behöva ha det på jorden. Men nu är det ju tyvärr
ja, men
sån,
precis. Men djuren har ju också det. Så att det är ju någonting som vi måste ha för vår överlevnad. Men i stort så samarbetar ju alla de här sinnena. Så man hör ju det när vi pratar. Att saker går ju lite ihop med varandra. Även om alla har sina egna stickspår. Så är de ju ändå liksom en del av samma kluster någonstans.
Ja.
I det hela. Så. Jag tänkte så här, ska vi ge några tips på hur de själva kan utveckla sig medialt kännande?
Ja, absolut. Jag tycker då att just som vi kommer in på nu, intuitionen, att börja tänka så här, de här enkla sakerna först, att man börjar där och kunna göra avgöranden. Först och främst det då, till exempel i rum, platser, alltså vi pratar om energiminnen och platsminnen, och vi pratar också om andra människor, vad man har för slags magkänsla eller intuitiv kroppslig känsla för en annan person. Men sen ska jag tänka här, att just känna energi, det är något annat. Det är verkligen, det är en speciell förnimmelse, så att det är en helt annan sak vi går in på nu, det här som jag pratar om, att till exempel gå till ett medium och be mediet: kan du överföra det här som kallas för energi? För jag har aldrig uppfattat det eller känt det. Jag vet faktiskt inte vad ni menar med det. Har du möjlighet att helt enkelt via din fysiska lekamen alstra det så att jag kan uppfatta det? Och jag, Camilla och du, Vivi, skulle ju absolut kunna göra det.
Absolut.
Men det är möjligt att inte alla kan det, men jag har gjort det hur mycket som helst.
Jag skulle vilja säga också, i meditation kan man göra det själv också. Att be en högre makt, eller om man skulle ha kontakt med en ängel, eller man kan rikta sig till någon ängel, att be att de visar på något sätt. Jag brukar säga, man behöver inte precisera så här, exakt så här ska det gå till, utan bara be att få någon form av sensation eller känsla, om de kan förmedla någonting över. Om man inte känner i början, så fortsätt, för det här är ju också övning, handlar det ju om.
Precis, och vi brukar också, när det handlar om energi, så brukar vi göra åtskillnad på främst två sätt, nämligen vi kallar det ibland för prana eller chi-energi. Vi pratar om energi, livsenergi också. Energi från en annan person då, som man då kan alstra eller överföra. Det är en sak. Sen pratar vi om en högre vibration som kommer just från andevärlden. Och det är där vi gör en åtskillnad på vad det är vad. Vad är fysisk energi från en annan levande människa? Och vilken typ av energi kommer från andevärlden? Och den känns inte likadant. Utan där börjar också den grejen, hur vi går från att vara psykiskt mediala med människor bara, till att bli, jobba mediumistiskt, jobba med andekontakter och andevärlden och känna den typen av högre energi. Och det är en extremt härlig, fluffig känsla när de kommer.
Precis. Jag skulle också rekommendera det här, arbeta med dig själv, för att du måste ta reda på vilka är dina riktiga känslor, för det är väldigt lätt att vi liksom puttar undan känslor, lägger dem åt sidan, och sen så när vi kanske sätter oss och jobbar medialt, så kommer våra gamla känslor som vi har stuvat undan upp, och så tror vi att det är andekontakter vi har, eller att det är förmedlingar som kommer till oss, när det är egentligen vi som passar på, när nu vart en lugn stund över och nu öppnar hon upp här, och då passar mina underliggande känslor, undertryckta känslor, på att komma fram. Och det här kan ju också då, det kan vara sån upplevelse som gör att, åh vad skrämmande, vad läskigt det här kändes, eller jag vart rädd. Ja, det var för att din rädsla, du kom i kontakt med din rädsla, det har ingenting med någonting utanför dig själv att göra. Så analysera dig själv, känna dig själv, ta reda på, jag bearbetar det obearbetade, det du, som ligger som en våt filt över dig, som du inte har tagit tag i dina liv. Du måste frigöra dig mot känslor som kan dyka upp i sådana kontakter. Och jag ska säga, när jag frigjorde mig från mitt förflutna känslomässigt, då blev jag 2.0. Då behöver man nästan inte göra någonting, utan helt plötsligt bara boom, så händer någonting. Därför att jag hade frigjort mig, och då hade jag öppnat upp en dörr, och då var det bara, ja, all kunskap som jag hade tillskanskat mig kunde jag äntligen använda till fullo när det kom till det mediala arbetet.
Alltså det är lustigt, för nu pratar vi väldigt mycket riktat till de som aldrig har känt energi. Hur gör man då? Vad är det här som ni pratar om? Men du vet ju precis som jag, Vivi, att majoriteten av er som hör av er till oss har ju tvärtom det här, inte alls det här problemet med att känna energi, utan tvärtom plockar ni upp oerhört mycket energi utifrån från andra människor, och har snarare problem med att värja er från andra människors oönskade energier eller andra människors utstrålning. Så, och så var det för mig också i början, jag tror att det var så för dig också, Vivi, när du var yngre. I mitt fall så var det så att det var en total överdos av energi från alla håll. Det var maxvolym på alla, liksom alla nivåer och dimensioner av mig själv. Det vill säga att jag uppfattade så himla mycket av andra människor, så det var galet. Jag kunde absolut inte stänga av det. Och just då det här är ju då i mitten av 80-talet, ungefär 86-87, jag är 14-15 år. Och jag bor ju då också på en knepig location här i Katarina församling som är jäkligt hemsökt eftersom det var här det stora oväsendet tilldrog sig. Och jag råkar ju då under en period av 20 år ha levt precis här med mitt emot en galgbacke och you name it. Alltså det var så mycket kaos att det var helt galet som jag inte förstod då, utan som senare har fått sin betydelse också. Mm. Så att och det här var ju, ja, det var ju helt sanslöst. Och inte nog, som om det här inte räckte. Dessutom blev jag ju då kontaktad av det jag då inte visste var, är det här utomjording eller är det här andar? Alltså det är själar, eller jag uppfattar dem som människor, så kände jag under den här tiden i alla fall, som dessutom ville ha med mig ut i andra parallella dimensioner. Jag skulle inte ens vara kvar här, utan jag skulle se att verkligheten var oändligt mycket större än det här lilla jorden. Så att det var ju helt kaosartat. Det är ju fint att man är kvar överhuvudtaget.
Ja, men eller hur?
Lite så. Så att, så här var det. Men sen senare så lärde jag mig att stänga av och stänga ner och jorda mig och disciplinera mig och framförallt skala bort väldigt mycket. Att jag är ju ganska så, lite så här fyrkantig kanske en del tycker, just att det är antingen si eller så, men det är för att jag själv måste hålla fokus. Det spretar ut och blir så för stort för mig också. Jag måste vara väldigt så här, antingen läser jag en annan människa eller så håller jag på med andevärlden and that's it. Jag går inte in i massa andra. Nej. Då blir det här, det blir för stort. Mm.
Och jag brukar säga så här att jag är väldigt oflummig för att vara flummig. Och jag tycker det här liksom på något sätt att man måste liksom ha gränser och man måste veta skillnad på saker. Man kan inte bara hänge sig och hoppas att det liksom allting bara löser sig eller hittar sin väg, utan man måste veta vad man håller på med lite grann.
Absolut, ja. Det kan bli hur gränslöst som helst annars och hela psyket blir en enda liksom stor rymdstation. Nu så tänker vi det att vi ska avsluta det här, den här episoden om ditt klarkännande, din klärsentiens, och vi önskar dig lycka till nu i din mediala utveckling.
Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.